reportaget.
Nu ska vi besöka Västernorrlands museum på Murberget i Härnösand. Här finns en utställning som heter Händers verk, som handlar om 9 personer som alla varit bosatta i länet och som lämnat efter sig ett hantverkararv som speglar envishet, uthållighet, humor och uppfinningsrikedom, särskilt för att överleva när det är svåra tider. Utställningen kommer att visas tills vidare, vilket betyder att den kommer att visas över en längre tid. Mona Nilsson är utställningsproducent och hon berättar om utställningen och det tillgänglighetsperspektiv som varit i fokus då utställningen byggts upp.
Och den handlar ju då om hur vi skapar någonting med våra kroppar, och vi har då lyft fram 9 olika exempel på sånt som personer har gjort tidigare och som finns då föremål efter i våra samlingar. Så att, men sen det viktiga när vi har valt de här också var att de är så mycket mer än bara sitt hantverk. Det är berättelserna om personerna, men det är också deras roll som förebilder. Antingen då när de levde eller i nuet, eller ibland kan man till och med få tillåta sig att vara sin egen förebild. Och apropå det här med förebilder så har vi gjort en liten film precis innan man går in i rummet. Man kommer ju alltså in i museibyggnaden och där finns det markeringar som man kan hitta till vår reception. Och sen via receptionen så kan man alltså få vägledning att man ska till nedre planet. Och sen här på nedre planet så finns då den här utställningen Händers verk. Och precis innan man går in genom dörrarna då där utställningen är, så är det filmer som går med små barn som berättar om sina händers verk. Men de gör det på ett lekfullt sätt så man får gissa vad det är de har gjort för någonting. Så de beskriver det de har gjort. Sen när man då går in genom dörrarna till vänster om den här skärmen, så kommer man ju in i själva utställningsrummet för händers verk. Och det man möter är ju då en ganska stor mängd föremål i våra samlingar. De är indelade då så att det är 9 delar och varje del handlar om en person. Och det är en ganska varierat. Det är Märta Stina Abrahamsdotters som hade en egen stickteknik och stickade tecken. Vi har Ingrid Mårtensdotter som har gjort collagetavlor med små tygbitar och hår och bokmärken och skinn ifrån möss. Vi har Dorothea Salomonsson som snidade fantastiska små figurer av djur, framförallt när det gäller renrider också människor. Och som försörjde en hel familj med de här figurerna. Sen har vi Britta Kajsa Karlsdotter som sydde dukar i resttyger och röda garnrester från vävar och skapade det som sen kom att kallas för Anundsjösöm. Vi har Säkis Persson som har snidat mycket i kyrkor och till även privatpersoner och så. Han var född i slutet på 1700-talet. Hans alster har ofta rosor, och det sägs att de här rosorna är då till minne av hans trolovade som dog väldigt ung. Men han var också en ganska kul herre, så han gjorde också lejonsprättar bland annat. Sen har vi Emma Wiberg, en damastväverska som återupprättade lintraditionen i länet och som har också varit en förebild vad gäller kvinnliga entreprenörer. Sen har vi en dansbana som tillverkas av en 14-årig pojke. Det är en liten modell, det är figurer som kan rotera. Och den här pojken var döv, så att han illustrerar dansen och musiken genom den här modellen. Den är också översatt utav Anna Maria Såte till teckenspråk. Sen finns det ett vävtäcke och 2 bröder som kallas för vävbröderna i Kubbe, som uppfann en egen vävteknik och som samverkar med sörkörarna. Och slutligen en man som heter Bror Rosin, som också snidade, och han snidade framförallt arbete av olika slag och vardagsliv. Och Nicke Sjödin har också skrivit en väldigt fin dikt om just Bror Rosin som heter Snidan. Sen det som är kanske mest speciellt är ju att allting är bakom glas som är våra museiföremål. Så att man går ju egentligen in i ett rum med tre glasväggar och bakom glaset finns då de här museiföremålen. Men framför glaset finns det små podier, ett för varje person. Och där har vi haft ett samarbete med Härnösands folkhögskolas synutbildning. Så de har då gjort punktskrift till varje del så att man ska kunna ta del av informationen. Och sen finns det också hantverkare som har gjort taktila objekt så att man kan känna på personliga kopior som de har gjort utifrån de här olika personernas hantverk.
Så alla de här föremålen och alstren som står på podierna, de får man alltså vidröra?
Ja, man inte bara får, man ska. Eftersom det handlar om händers verk så är det ju också, alltså, vi upplever ju världen med fler sinnen än synen. Och det, just det här taktila är viktigt. Det räcker inte att man ser på någonting bara, utan när man tar i det så vet man vilket material det är. Man kan känna hur, en annan människas arbete. Och skapande, man upplever det på något sätt genom sina händer och det är en dimension som är ganska viktig idag när så mycket fladdrar förbi och bygger på synen.
Vi kanske ska gå fram till några av de här podierna och känna på något alster. Här dyker jag ju genast ner på någonting som är en snidad get. Och vad är den gjord i för träslag?
Oj, det kan jag faktiskt inte svara på. Men däremot vet jag vem som har gjort den. Han heter Ulf Palo, han bor i Söråke. Och han har tidigare arbetat med just Dorotea Salomonsson, eller Snickardea som hon kallas, hennes alster. Han gjorde bland annat en väldigt fin ljusstake med den här geten som utgångspunkt. Kan det vara ett eller två år sedan. Geten står ju då inne i glasmontern och tittar rakt mot besökaren med sina enormt stora horn. Och på podiet står ju då en något mindre get. Och här har ju han tagit ut sitt eget uttryck, vilket de har fått göra. Vi har sagt, det måste inte vara en exakt kopia, utan att skapandet bygger på ett personligt uttryck, så att han har liksom fått lägga till av sitt eget. Så att just hornen är gjorda av horn. Men sen är det trä. Och jag kan tyvärr inte svara på exakt vad han har använt för träslag.
Och det är som räffler då i djurkroppen så att man kan känna.
Ja, det hon har gjort på den här geten, Snickardea då, på originalet, är att hon har snidats oerhört noga för att getens päls ska, man ska förstå att här är det en päls. Och Ulf Palo, han gör då liknande sniderier just för att man ska känna att det här är någon som har en päls. Men pälsen får ju det här uttrycket i trä då, precis som hennes skulptur. Mm. Och sen så står det ju också, kanske hennes mest kända är ju den här renrajden som finns inne i montern. Och där finns det också dels jättemycket berättelser om själva de här figurerna. Hon levde ju och umgicks med samerna som var hennes förebilder i skapandet.
Ja, vad ska vi välja ut för fler taktilt föremål här? Där borta ser jag en man och en kvinna som ser ut att hålla varann om livet och ta sig en dans.
Ja.
Vi går dit. Ja. Erik Andersson.
Ja. Och Erik är ju den här, han var 14 år, originalet står ju då precis som tidigare inne bakom glas. Och sen har Åke Melin i Noraström gjort då den här taktila kopian. Och Erik har gjort är ju så oerhört genialiskt. Alltså, han har skapat en liten modell, den är kanske 40x40x40 åt alla håll ungefär. Och i botten finns ett stort, jättestort kugghjul med kuggar av metall som har en stolpe som går upp i mitten. Den stolpen hör ihop med ett trähjul och på det trähjulet står det då de här kugghjulen som de dansande paren står på. Och du kan ju då känna på ett sånt kugghjul i Åke Melins kopia. Han har gjort en lite större också för att man lätt ska kunna känna alla delarna. Sen de kugghjulen som då paren står på, de har en liten små armar som går in med kugghjulshack på. Så att när det allting roterar så hugger de liksom i och för paren runt. Så det här gör att den snurrar runt, men de snurrar också runt. Han har verkligen fått till dansens rörelse i den här modellen. Och den är ju helt fantastisk. Och han har själv skänkt den till museet. Sen så börjar vi ju liksom fundera då när vi bestämde oss för att vi skulle ställa ut den här. Så då hade vi kontakt med en släktforskare uppe i Björna som heter Eivor Grundström. Och hon hjälpte då till att ta fram lite mer fakta. Han hade syskon, de var också döva. Hon berättade lite också om hur familjen uppfattades av folk runt omkring. Men sen bad vi då Anna-Sofia Såte att göra den här teckenspråksöversättningen av berättelsen om Erik. Och hon hade också kontakt med en släktforskare, så då kom det ytterligare in. Och det är väl lite så som vi också hoppas att människor som har berättelser som de själva vill tillföra ytterligare, är ju jätteroligt då, om det kan komma in just till den här utställningen. För att i de här fördjupningsdelarna så kan vi fylla på mer information allt eftersom. Så att jag hade bland annat en äldre dam som var med ifrån den här synkursen som hade träffat Emma Wiberg och som då kunde berätta lite om sitt möte och sin upplevelse av hennes hem och där hon vävde och så. Och ja, så det finns många minnen ute. Sen ett genomgående tema som finns här är också då, jag tror jag sa det tidigare, att de har varit som en slags förebilder. Jag menar, alla de här har på ett eller annat sätt blivit eller varit förebilder. Och det är också ett intressant spår som man kan följa liksom, om man vill fördjupa sig i utställningen. Mm. Idag är till exempel Märta Stinas stickning och hennes tecken väldigt stort i Japan. Och såklart också i Sverige och Norden. Men det är så speciellt hennes teknik och hennes mönster så att de är väldigt aktuella idag.
I mitten av utställningsrummet finns ett bord och två stolar. På bordet finns två läsplattor varav den ena är försedd med voiceover för synskadade.
Märta Stina Abrahamsdotter, huvuddel, riktmärke. Märta Stina stannade på födelsegården under hela sitt liv och gifte sig aldrig eller fick några barn. Däremot var hon fadder till två barn, Erik Ersson och Mårten Ersson. Och traktens ungdomar samlades gärna hos henne på lördagskvällarna. Med den tidens ord levde hon som gammal jänta.
Ja, så kan det låta när man använder voice-over-plattan i den här utställningen. Händers verk. Hur funkar det här?
På plattan så finns alla de nio namnen och när du då trycker till exempel på Märta Stina Abrahamsdotter och det är på voiceover-plattan, då säger den ju knapp Märta Stina Abrahamsdotter och sen ska man trycka snabbt två gånger och då får man ju upp texten som man sen då kan lyssna på. Sen är ju ljudet i hörlurar för att det skulle bli allt för stökigt i rummet att ha så mycket ljud. Sen på varje del finns det ytterligare knappar man kan trycka på. Man kan få veta mer om hennes stickning. Man kan få veta mer om hennes mönster. Jag kan trycka upp den där. Då finns det till exempel också en som heter DDT och Ylle. Och när du trycker igång den så kommer en liten film. Och här är det en av våra konservatorer, Linnea Sverkersson, som berättar om ett pälsband som då finns inne i den här montern som är väldigt välbevarat. Och varför det är så välbevarat är just för att det finns fortfarande ganska mycket DDT-rester kvar i det här.
Kan man höja och sänka ljudet?
Jag ska se. Vad bra att du är här och ställer. Det kan man ju. Titta, nu hittar jag en knapp här.
Så. Och det är ju bra för dem som kanske inte hör så bra.
Vi har textat alla filmer just för att den som inte hör så bra ska kunna förhoppningsvis läsa. Sen kan man ju både se lite dåligt och höra dåligt. Och då får man hoppas att ljudet räcker till.
Västernorrlands museum har satsat mer än vanligt på att göra denna utställning tillgänglig för alla. Och rolig för barn och vuxna.
Är det här första gången ni satsar så här stort på tillgänglighet?
Varför vi har kunnat göra det så pass mycket den här gången, för det är mer än det många gånger brukar vara, det är ju det här samarbetet med Härnösands folkhögskolas synutbildning som har möjliggjort den delen. Att de har funnits med och liksom, vi har kunnat bolla med dem hela tiden och liksom ha kontakt. De har ju tidigare haft en teckenspråksutbildning också. Hon som höll den och givetvis hon som gör, Anna-Sofia Såte som gör den här teckenspråksöversättningen. De har ju varit jätteviktiga för att de besitter ju kunskaper som vi inte har på museet men som de är har sin expertis på.
Mm. Är det här någonting ni kommer att fortsätta med, just ett samarbete med Härnösands folkhögskola och synkurserna?
Ja, om jag får önska så hoppas jag det. Och jag tror det känns som att de har uppskattat samarbetet.
Det finns ett tryckt häfte med fördjupning om varje hantverkare och en beskrivning av de olika föremål och alster som visas i utställningen. Det finns också en pärm med ett piktogram för varje monter.
Vi hade en testgrupp då från synutbildningen som var här och fick se utställningen eller uppleva utställningen då innan vi öppnade. Och nu fick ju de också en visning då. Jag vet i alla fall att två av dem har kommit tillbaka och visat utställningen själva sen. Så är det alltid med utställningar. Är det någon på plats som berättar så är det klart att man får mer. Men bara att gå hit och uppleva de taktila objekten och lyssna på det som finns. Och om man nu kan med voiceover använda den funktionen, tror jag ändå ger en aning om vad utställningen består. Och det beror ju också på hur stor synnedsättning man har. Mm. Sen så sa ju folkhögskolan också att den som är helt blind har ofta en ledsagare med sig när den går på ett sånt här besök. Mm. Och det är klart, då finns det ju ytterligare möjligheter, för då kan ju ledsagaren till exempel hjälpa till. Vi har ju ett häfte i utställningen och den kan ju då hjälpa till och läsa det som finns som information i det här häftet.
Är något mer avslutningsvis, Mona, som du skulle vilja lyfta?
Det är just det här att försöka få berättelserna bakom personerna. De är så mycket mer än bara de föremål, de alster de har gjort. Och vi har så mycket att lära av dem. Och sen har vi ju då också försökt att i placeringarna av föremålen och så, och även den här filmen, arbeta på ett sånt sätt att barn också ska känna att det här är inte bara till för vuxna utan det här är till för oss också. Det, så att nästa generation kan inspireras att intressera sig för den här typen av hantverk eller av personer eller berättelser.
Det sa Mona Nilsson som är producent för utställningen Händers verk.
Guidad tur kan beställas via receptionen på museet. Men en utbildad syntolk finns för tillfället inte att tillgå på plats. Och inte heller en audioguide. Utställningen Händers verk kommer alltså att visas på Västernorrlands museum tills vidare, vilket innebär under en längre tid framöver. Och reporter i reportaget var jag, Anette Strandqvist.